du hittar på allt möjligt sjukt för att bli av med det här. Och jag kommer ihåg, nu är jag ju väldigt ärlig för jag tänker att det här är ju ändå en beroende podd. Så jag kommer ju säga som det var.
Mm.
Jag fattade ju att mamma kommer märka om jag låser in mig på toaletten efter jag ätit. Så jag började säga att jag ska ut på en promenad. Och då kommer jag ihåg att jag gick ut och kräktes utomhus. Eller så kräktes jag i duschen. Du vet, du hittade alla möjliga sätt för att göra det här. Och det är så sjukt, verkligen. Att det, liksom, det betyder mer än någonting annat.
Ja, då sitter jag här återigen i min favoritfåtölj på Östermalm i Stockholm. Den är grön, den är mysig och podden heter Hedén med Boman och Granander, en beroende podd. Jag är så glad att ni lyssnar varje onsdag, eller jag vet inte om ni lyssnar varje onsdag. Men när ni väl lyssnar så gör ni mig väldigt, väldigt glad. Och jag tänker att charmen i den här podden är den härliga mixen av både upplägg och gäster. Omväxling förnöjer brukar man ju säga och vi försöker att gå samma linje här. Vissa veckor sitter jag här med mina kollegor från The House Rehab, Robert Boman och Felix Granander. Då kör vi lite temaavsnitt, detta vet ni vid det här laget. Medans andra veckor sitter jag här själv med en spännande gäst och då kan det vara allt mellan kändisar, läkare, terapeuter, experter eller bara folk som jag lärt känna i 12-stegsvärlden. Veckans gäst går nog under kategorin kända personer eftersom att hon har varit en sväng i reality-världen, precis som jag. Det var flera lyssnare som önskade henne till podden så jag hörde av mig till henne för att kolla läget med henne och för att kolla om hon passade in i detta format. Och när jag fick lite nys om hennes story så kände jag att hon absolut platsar här hos mig. Vi säger varmt välkommen till Maxine Nordlind.
Tack så jättemycket.
Hej!
Hej!
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra.
Ja, härligt.
Ja, jag mår oftast bra när jag får sitta här med en ny gäst. För jag vet att då är jag liksom in for a treat. För det finns så många... Alltså man behöver inte sitta på den värsta historien eller den galnaste historien. Jag tycker nästan alla människor, öden och livshistorier är intressanta.
Mm.
Vi snackade lite här innan om att vi har ju vissa beröringspunkter, va?
Ja, vi har ju det.
Och det visste inte jag.
Nej, men nu är jag här för att upplysa dig om detta.
Vad härligt, gud vad härligt. Berätta.
Ja, du har ju en nära vän som är, nu kommer det här låta långsökt, men hon har en ex-pojkvän som är bästa kompis med min ex-pojkvän.
Okej.
Så du och jag sågs när hennes ex-pojkvän hade någon födelsedagsfirande. Det var utomhus på långbord. Jag tror knappt vi sa hej till varandra. Men jag kommer ihåg det för att hon sa, min bästa kompis kommer snart. Och när du dök upp så tänkte jag, nej men gud, jag känner ju hans lilla syster.
Okej.
Och så blev det liksom, det var många beröringspunkter på en
gång. Undrar om det här var under den perioden då hon hade blivit nykter, men jag fortfarande var ute och stökade.
Det kan ha varit så, för det här var, låt mig tänka nu, ganska många år sedan.
Mm.
Nej, men det kan nog vara sex eller sju år sedan.
Ja, det är ingen hemlighet vem vi pratar om. Hon heter Sandra då. Mm. Det är en gammal barndomsvän till mig och en tjej som hjälpte mig att bli nykter, kan man säga. Vi bodde till och med ihop när jag var med i Kungen av Tylösand. Så vi har verkligen varit nära till och från under alla år.
Mm.
Och jag tror att det här kalaset du refererar till, kan ha varit i Solberga?
Precis, exakt.
Och då var det kanske 2000...
15, 16, ja, i krokarna, 15 kanske.
15 tror jag,
ja.
För att jag blev nykter det året. Och jag tror att jag var på ett kalas där precis innan jag blev nykter.
Mm.
Och jag mådde inte bra och jag stack därifrån efter någon timme för att jag var så jävla... Jag skulle väga och supa och knarka helt enkelt.
Mm.
Ja. Ja, men deppigt nog, men så var det faktiskt.
Ja.
Men jag är ledsen att säga, men jag kommer inte ihåg dig. Men det handlar nog mer om att jag var så uppe i min egen jävla hjärna då.
Men jag tror inte vi ens sa hej. Det var bara för att jag var så här, men gud, det är ju... Din, jag vet inte om din lilla syster vill att jag säger hennes namn.
Ni gör det, kör.
Det här är Nickis storbror.
Nej, Nickis lillebror.
Lillebror är det. Förlåt. Bror, ni är väl ganska många syskon.
Hur gammal är du?
Jag är född 89.
89, och hur känner du Nicky då?
Ja men titta, nu kommer nästa.
Hon är 85.
Det kan hon vara, jag vet inte. För hon var god vän med en av mina bästa kompisar som heter Johan. Och de bodde ihop ett tag.
Vänta lite, Johan Adlers.
Precis.
Som var med om den här olyckan.
Jajamän.
Sen. Just det. Mm, mm.
Olyckligtvis efter det då, efter den här olyckan så har vi ju inte så bra kontakt då, eftersom att han fick en ganska allvarlig skada.
Mm.
Men det tar faktiskt inte riktigt slut där, för du var ju med i det här Kungen av Tylösand. Mm. Och då var en tjej som hette Nathalie med där, eller hur?
Just det. DJ Nathalie.
Hon och jag har varit med i samma tv-program också, så det här är bara en ongoing.
Vänta lite här nu. Nu ska vi bryta ner det här. Känner min bästa kompis Sandra. Ja. Vi har alltså sett på samma födelsedagsfirande.
Mm.
Du känner min stora syster Nicky lite grann.
Mm.
Och även sist men inte minst så har du också varit med i samma tv-program som DJ Nathalie från Kungen av Tylösand.
Jajamän.
Ja, det är otroligt ändå.
Ja, det tar aldrig slut.
Ja, men då blir nog lyssnarna också lite nyfikna på vilket tv-program då som du är lite känd ifrån.
Ja, alltså det programmet jag var med henne, det är jag inte känd ifrån, ska jag säga. Och det ligger i min sån här skamhög över saker jag har gjort i mitt liv.
Låt oss öppna den lådan, fort!
Ja, vi öppnar den och så stänger vi den lika snabbt.
Mm.
Det här är 2009. Jag har någon sorts glamrockfrisyr och går in i ett dejtingprogram med Carolina Gynning som heter Dagens man.
Vänta, men det klingar ändå lite bekant.
Total sunk, så är det ju. Du står vid podium, ett gäng tjejer, så kommer in en kille och det vi ska göra är egentligen rata honom. Och sen så, om det är någon stackare kvar där vid sitt podium som fortfarande vill dejta honom, så får de gå på dejt. Ja, det är så sunkigt. Och du vet, i dagens mått, nej, hade det här aldrig gått hem.
Hade den idén pitchats i ett produktionsrum idag,
nej.
Hade folk bara... Aj, inte riktigt samtida kanske.
Nej, det är så jävla omodernt så det finns inte.
Ja.
Men där var jag med i alla fall.
Jag visste inte att du hade gjort något innan det programmet som blev lite större. Och jag visste inte att Nathalie hade gjort något innan Kungen av Tylösand heller.
Nej, men det kanske var innan. Jag vet inte.
Kungen av Tylösand var 2010, så det var året innan alltså.
Ja, måste ju varit det.
Mm.
Nej, jag har gjort lite olika grejer faktiskt. Jag har varit med i det och sen var jag med i ett frågesportsprogram har jag gjort. Mm. Alltså, jag gjorde allt möjligt när jag var lite yngre. Sen så låg jag lågt i 10 år.
Mm.
Sen slog jag på stort 2019 när mitt liv hade bara rasat innan. Jag hade blivit lämnad av min... dåvarande sambo, mamma hade gått bort, jag hade blivit av med hemmet och jobbet och då sökte jag till Gift vid första ögonkastet.
Just det, och det, hela den karusellen har ju lett till att du sitter här nu och är småbarns mamma.
Jajamän.
Mm. Men jag tänker att vi skulle kunna stanna här och prata massa om det, men då tappar vi dramaturgin lite.
Ja.
Vi kan väl ta det lite från början istället.
Ja.
Vill mysiga det.
Ja, kör.
Ja, men ta oss tillbaka till din barndom och vad du kommer ifrån.
Jag är uppvuxen ute i Saltsjöbaden med mamma och pappa. Och sen har jag 2 halvsyskon som är 14 och 17 år äldre än mig. Och sen så har jag lite släkt runt om som man har. Och jag skulle säga att det har varit en ganska skyddad verkstad på många sätt där ute. Men också så har ju vi i familjen, eller i släkten framförallt, en del alkoholism. Och jag har fått växa upp och se det på ganska nära håll. Och det har ju såklart påverkat mig en del.
Hur skulle du säga att det har påverkat dig mest? Både som barn och nu som vuxen?
Alltså som barn så förstod man nog först inte riktigt varför det fanns eller mest släktmedlemmar som kanske plötsligt behövde gå och lägga sig eller liksom vara inte närvarande alltid och sådär. Men i äldre ålder så har man ju vetat vad det är som för sig går. Men det har gjort med mig är ju att jag har blivit jävligt skrämd. Det finns också folk i släkten som har supit ihjäl sig och det har skrämt skiten ur mig faktiskt. Och jag har ju också inte såklart, men som många andra i min ungdom festat och druckit en del. Men 2019 så bestämde jag mig för att sluta helt. Och jag har aldrig haft några alkoholproblem själv. Men jag har också levt ihop med män som har druckit alldeles för mycket. Och det är väl det som framförallt har satt en stor prägel på mig att säga. Fy fan, jag vill aldrig det här mer.
Vi kommer komma till din egen relation till alkohol. Men jag tänker ändå att vi ska dröja lite här vid barndomen här. För att jag vet att du har haft problem med andra sorts utlopp kan man säga av samma sjukdom. För att ätstörningar då till exempel är ju väldigt nära besläktat med beroende. Det är ju, alltså nu är jag ingen expert, men av det jag har lärt mig i den här podden och vi har haft episoder om ätstörningar här. Och då har jag ändå lärt mig att det är en känslosjukdom. Liksom. Det handlar om en slags flykt från sig själv, ett slags självhat liksom. och någon slags brist på någonting i sig. Och det är egentligen, bara samma sjukdom men olika utlopp för den. Och jag skulle gärna vilja att du berättade lite om hela den grejen. Hur började det och hur såg det ut?
Ja, det började nog jättemycket tidigare än vad jag skulle säga att det började. För att när jag kollade gamla dagböcker från när jag var liten, jag började skriva dagbok när jag var 6 år gammal. Alltså när man började kunna skriva. Och redan där så började jag rita mig själv som tjock. Och ritade jag mig själv bredvid som smal och skrev att jag önskar att jag vore så här smal som alla andra. Då skulle jag bli omtyckt och så vidare. För jag var lite överviktig när jag var liten. Eller, ja, jo, jag var överviktig. Inte lite överviktig, utan jag var lite större än inom citationstecken de andra barnen. Och den önskan om att vara smal och omtyckt liksom låg där hela tiden. Jag har ju någon sorts otrygg anknytning i mig. Och det är ju lite förknippat med det här att jag vill bli omtyckt liksom. Och att mitt utseende är det som på något sätt spelar roll för att bli omtyckt. Och jag tror att det är så här, man är uppvuxen ute i en kanske finare förort där folk är snygga, fräscha, härliga och har råd att se bra ut. Och det har nog präglat mig rätt mycket. Men det började där, och jag minns även när jag var typ 13 så fick jag för mig att om jag har någon sorts korsett på mig så kanske jag inte vill äta. För att det trycker åt, men en sån fick jag ju inte tag i. Jag var 13, var hittar man det? Så jag kommer ihåg att jag snurrade in mig själv i gladpack. För att jag skulle känna att jag inte skulle bli hungrig. Det höll ju inte så jävla bra att gå runt med gladpack såklart. Och jag visste inte hur jag skulle ta mig till. Och jag försökte att inte äta, men det gick inte. För jag hade ju nästan då hade jag ju ett matmissbruk åt andra hållet. Att jag åt för mycket. Det var någon sorts tröstätning redan från väldigt tidig ålder. Att jag åt alltså väldigt mycket. Men sen så när jag var 14, vad går man i då? 8, va?
Mm.
Då var det en tjej i min skola som hade gått ner jättemycket i vikt. Blivit populär såklart, för att det här var ju när vi var 14, när jag var 14, det var 2003. Modet var ju att du skulle vara smal med låga jeans och liten tröja till. Alltså det var ett väldigt smalt mode då. Och hon blev ju såklart då snygg i mina ögon som hade blivit smal. Och då var det någon som sa att hon hade blivit smal för att hon hade börjat kräkas. Och jag tänkte, det är ju genialt. Gud, det här, då kan jag ju både få äta men ändå bli smal samtidigt. Det här var ju i mina öron det bästa jag hade hört. Konsekvenstänket när du är 14 år gammal är ju inte skitbra. Och jag som dessutom har ADHD på det, det finns ju noll konsekvenstänk, och speciellt när du är yngre. Och jag kommer ihåg första gången jag kräktes. Då var jag i skolan efter lunchen och jag tog med mig, bisarrt nog, min bästa kompis in på toaletten och kräktes ihop med henne. Och hon fick stå bredvid. Alltså i efterhand, så varför gör man så? Jag ville nog på något sätt ha ett godkännande att så här, det här är väl inte konstigt att göra, eller hur? Och hon bara stod där och sa, vad är det som händer? Och sen efter det så var det ju på något sätt kört. Jag kunde inte sluta, för att känslan att kräkas för många andra är säkert, åh fy vad äckligt. Jag har hört om folk som har kräkfobi. Men känslan för mig att kräkas är kanske samma som någon som tar en fix eller dricker eller har sex eller gör någonting annat som ger en kick. Det var alltså det är en enorm kick att känna att man är duktig. Jag har kontroll. Jag vet precis liksom vad jag gör på något sätt. Och ju mer jag fortsatte med det och jag förstod att det här, efter att min kompis då hade varit med inne på toaletten och jag märkte hennes reaktioner, så fattade jag, det här är ingenting man kanske berättar för folk, utan det här håller man hemligt. Och det är ju också förödande, för att då bygger du upp en skam för att du gör det här. Du tycker själv att fasiken vad skönt det är. Men det är också sjukt att jag kräks, för det är ju rätt äckligt att göra det. Det här berättar vi inte för någon. Och plötsligt hade jag vips gått ner 20 kilo på väldigt kort tid och såg rätt utmärglad ut. Och när man tittar på bilder på mig då, jag var ju helt vit liksom, för jag var bara, hade sån anemi, alltså blodbrist. Så jag var ju, såg ju riktigt sjuk ut och håret stripigt liksom.
Men vad sa folk? Vad sa dina föräldrar?
Ja, det är det här jag har funderat. Jag vet att mamma misstänkte att det var någonting, men jag tror att de liksom inte riktigt, du vet, då måste man nästan sätta dit personen efter den har kräkts. Men du hittar på allt möjligt sjukt att, för att bli av med det här. Och jag kommer ihåg, nu är jag ju väldigt ärlig, för jag tänker att det här är ju ändå en beroendepodd, så jag kommer ju säga som det var.
Mm.
Jag fattade ju att mamma kommer märka om jag låser in mig på toaletten efter jag ätit. Så jag började säga att jag ska ut på en promenad. Och då kommer jag ihåg att jag gick ut och kräktes utomhus. eller så kräktes jag i duschen. Du vet, du hittade alla möjliga sätt för att göra det här. Och det är så sjukt, verkligen. Att det, liksom, det betyder mer än någonting annat. Och så tänker man att, ja men det här, hur gick det efter då när du var 14 och du hade haft det här? Men det slutade ju inte, utan det fortsatte i 13 år till.
13 år?
Det är länge.
Ja.
Då är du rätt sliten på slutet, kan jag säga. Och det har gått i olika nyanser av det här. Det har varit perioder då jag har svält mig själv och kräkt samtidigt. Det har varit perioder där jag har hetsätit, alltså enorma mängder och kräkts. Det kunde vara att köpa hem en lång liksom sån här fransk limpa och bara sätta i mig ett gäng skivor, kräkas, fortsätta sen. Och så bara betar man sig igenom det där. Och så är det 2 paket glass på det. Och så ska du liksom, du bara kör stafett mellan äta och kräkas. Det är ju så totalsjukt.
Mm.
Och man kan passa på när man är ensam eller sådana saker. Och i vuxen ålder, när jag var 20, så träffade jag en pojkvän jag flyttade ihop med. Och då började jag utveckla system för att han inte skulle märka det. Och sjukt nog är att han aldrig märkte det, för att jag blev så jävla bra på. Du lär dig att kräkas utan att låta. Du hittar liksom stunder du kan göra när personen inte märker. Du bygger upp en hel värld i hemlighet som är helt sjuk. Och du vill inte till något pris att någon ska ta sig in i den och se vad du gör, för att det är så skamfyllt. Så jag sa ingenting. Vi var ihop i 5 år och jag berättade aldrig för honom vad som pågick. Och sen träffade jag en ny kille efter ett par år efter det tog slut, efter den andra. Och efter något år tillsammans sådär, så kände jag, shit, det här går inte längre. För nu börjar det synas ordentligt på mig att jag inte är frisk. Hyn är sådär gråvit. Håret började rasa av. Mina ögonbryn, jag kommer ihåg när jag kliade mig bara, så rasade brynen av. Fransarna trillade. Jag började få såna här hörsel- och synhallucinationer. Så att jag bara kunde höra saker hemma. Det slamrade i lådor. Och det var så, fast det inte var på riktigt. Utan jag var bara helt... Hjärnan hade börjat fräta sönder.
Mm.
Och jag kände så, shit, det här går inte längre. Nu kan inte jag dölja det här längre. För att jag kommer att dö om jag fortsätter.
Vilket år är det här?
Det här är 2000... Nu ska vi se här. 2016.
Mm. Alltså året efter vi ses.
Ja, så då var jag fullt uppe i missbruk där, kan man ju säga då.
Mm.
Och när jag märkte att nu kan jag inte dölja det här längre, för nu börjar folk fråga, hur är det med dig? Du ser lite risig ut. Och jag kände själv att jag vill inte dö. Jag vill leva, och nu har det gått för lång tid. Och jag visste att om jag berättar det här för honom och börjar berätta för mina nära vänner och familj, då finns det ingen utväg. Alltså, eller för mig, jag kan inte hålla det hemligt längre. Utan det är liksom, the only way is out. Jag kan inte hemlighetshålla det här längre. För att det enda sättet för mig att fortsätta med det var att hålla det hemligt. För att om jag vet att folk vet, så kommer de ha koll på mig. Och då går det ju inte längre. Det går inte att bo i en 60 kvadrater med någon. Utan han kommer att märka det då. Så att jag kommer ihåg så väl när jag berättade för honom, och jag bara bröt ihop och bara så här, jag bara grät och berättade. Alltså jag har hållit det här hemligt så här länge. Det här är vad som pågår, och det har hänt då och då och då. Du har bara inte märkt det. Jag har sagt att jag har gjort det här istället, men jag har varit och kräkt och så vidare. Och jag ska söka hjälp. Och så kommer jag ihåg att om det här ska gå, så sa vi bara så här, då måste du söka hjälp på en gång. Du måste skriva in ett brev till Stockholms centrum för ätstörningar. Och bara gör det på en gång, så att du inte kommer av dig. Och sen bara börja berätta för dina vänner. Och jag började berätta för mina nära vänner. Och jag kommer ihåg att jag skrev ett meddelande till min familj. Vi har en sån här familjechatt. Att så här är det. Jag kommer ta hjälp. Jag är sjuk. Det kommer säkert inte som en överraskning för någon. Det var ju ingen som blev överraskad. Det är ju det som är grejen. Du tror att ingen vet. Men folk vet ju någonstans att något är fel. Samma sak som man kanske har något annat missbruk. Det märks till slut att någonting är fel. Och jag mottogs ju med stor värme, såklart, av familj och vänner. De var väldigt stöttande, och är det fortfarande än idag. Och jag kom in på ett behandlingscentrum då, Stockholms centrum för ätstörningar. Och jag kommer ihåg att jag var så jävla rädd för att berätta det här för jobbet dock. Det var bara mina närmsta som fick veta. Jag kunde inte för mitt liv berätta det här för mina kollegor.
Vart jobbar du då?
Då jobbade jag på en frisörsalong mitt på Stureplan.
Mm.
En stor frisörsalong, vi var 25 frisörer. Och jag kunde inte berätta för dem. Jag skämde så jävla mycket. Men jag berättade för min chef. Och hon var väldigt förstående för hon själv hade haft ätstörning. En annan typ av ätstörning, men hon hade själv varit sjuk. Så henne kunde jag prata med, men det gick liksom inte med de andra. Och jag blev ju sjukskriven då för att gå den här behandlingen. Och jag kunde inte säga varför jag var sjukskriven, utan jag var bara så, jag är sjukskriven men jag kan inte säga varför, för att det är... Och jag har än idag faktiskt, nu har ju inte jag så jättebra kontakt med alla för att jag jobbar inte kvar på det stället. Men jag berättade aldrig varför jag var sjukskriven under tiden jag jobbade där. Inte ens efter jag slutade, för det satt så hårt den skammen. Jag kan idag prata öppet om det, men då gick det verkligen inte. Och jag kom in på då det här behandlingscentret som var behandling varje dag under... Jag tror det var 3 månaders tid intensivt och efter så var det uppföljning. Det var gruppterapi, enskilda samtal. Jag vet inte, det fungerar kanske lite liknande med andra beroenden. KBT liksom.
Det finns jättemycket olika behandlingsinriktningar. Alltså vad gällande beroende och missbruk. Det finns ju KBT-inriktning, det finns ju 12-stegsinriktning. Och det finns ju olika varianter helt enkelt. Men det som du beskriver finns ju absolut, ja.
Ja. Och där fick jag då hjälp och jag tror att varför jag blev frisk framförallt var för att jag verkligen ville. Det är många som gick det där programmet som återföll i liksom sitt matmissbruk efteråt. För det var olika typer, det var alltså folk som var stora, små, alltså alla varianter. Men många föll tillbaka i sitt missbruk för man kanske inte riktigt vill alla gånger.
Villighet är ju steg ett. Det måste ju finnas en villighet liksom. Jag brukar säga att de killar som jag försöker hjälpa ur missbruk, att de 3 viktigaste egenskaperna när man ska göra en sån här livsförändring är villighet, ärlighet och öppenhet.
Mm.
Villighet för att faktiskt göra det som krävs. Liksom. Ärlighet för att kunna vara ärlig med problemet. Och öppenhet för att vara öppen för den lösningen som finns. Och inte ha massa fördomar och förbehåll och förutfattade meningar om det här nya livet. Så, här liksom. Så har man de 3 egenskaperna så har man goda förutsättningar att lyckas med en sån här förändring. Men det är inga självklara egenskaper för en beroende sjuk människa. Det är de 3 tuffaste också.
Nej, och det fanns faktiskt ett element till i det här som gjorde att jag faktiskt blev frisk. Och det var en väldigt sorglig upplevelse och det var att min mamma fick cancer. Och när hon fick det var ju precis de sista 2 veckorna av min behandling när jag hade gått nästan 3 månader där. Så diagnostiserades hon med en hjärntumör som var obotlig och vi visste att hon kommer att dö. Och när det kom så kände jag så här, shit, det finns faktiskt folk som... blir sjuka och dör utan att de ställer till med det själva eller vad man ska säga. Och här har jag satt mig i den här situationen själv. Fy fan, nej. Jag vill aldrig, aldrig mer vara sjuk. Nu ska jag leva för att jag kan leva. Jag har valet här att leva. Även om jag ska absolut inte säga att det är lätt att bli av med ett beroende. För det är ett helvete. Och jag, även om jag är fysiskt frisk så är liksom den här ätstörningsdemonen alltid med mig och viskar i örat varje dag. Det blir du inte av med. Och det säger nästan alla jag pratar med som har haft någon form av ätstörning. Och det kanske även gäller andra missbruk också. Men det är kvar hela tiden. Men jag lyckades på något sätt döva det med känslan av att jag måste kunna finnas för mig själv och för andra runt omkring mig och för min mamma hennes sista tid. Det här går inte längre. Och så bestämde jag mig där då att nu räcker det.
Jag förstår hur du menar när du säger så här, när du jämför dig med din mammas sjukdom. Men samtidigt så tycker jag att du är lite väl hård mot dig själv också. För att jag vet inte, tycker du, eller nu har jag för lite kunskap om det för att uttala mig om det. Men att man väljer dig själv, tycker du det? Eller hur gör man det? Det är så svår fråga tycker jag.
Jag tror jag valde.
Ja.
Jag gjorde ett aktivt val att det räcker nu för att...
Men jag menar, valde du själv att bli sjuk? Det är det jag menar där.
Ja, men alltså, det där vet jag att det diskuteras mycket om. Att det är så här, är det här ett val eller är det att jag har blivit så manipulerad av ens omgivning eller umgänge eller vad det nu kan vara?
Du pratar ju själv om vad som var trenderna och allt sånt där.
Det
är så otroligt mycket intryck av man får liksom.
Det är ju både och det är ju hårt uttryckt. Men om man ska hårdra det lite så är det ju faktiskt ett val jag har gjort att stoppa fingrarna i halsen från början. Även om jag var 14 år, man har inte koll på ett skit. Alltså, det går ju inte att blamea mig för det så. Men någonstans har jag tagit det första steget till det. Och det kanske låter hårt, men det är så jag ser på det. Och jag tror att jag har kunnat ta mig ur det lättare med att veta att det är jag som styr det här. För om jag tänker hela tiden, det här var inte jag, det är något annat, då hade jag nog haft svårare att få grepp om det.
Mm.
Om jag känner att det är jag som har haft kontroll hela vägen, så har jag lättare, har för mig varit lättare att ta mig ur. Men det gäller ju inte alla.
Nej, men om den känslan har hjälpt dig att kapitulera och göra den här förändringen, så är det kanon.
Mm.
Det är verkligen, då ska du hålla fast vid den. Det var bara att i mina ögon så tycker jag känner inte att man ska jämföra två så pass dödliga sjukdomar som cancer och beroende. Men jag fattar hur du menar. Vi behöver inte tycka likadant här. Det är helt okej.
Det går ju inte att jämföra.
Det var snarare
känslan.
Jag fattar. Och det är skitbra att du använder den känslan till något konstruktivt. Det är ju skitbra att det hjälpte dig att kapitulera och börja din resa. Liksom. För att man ska ju använda dem. Alltså, vad ska man säga, motivationsgrejerna man har på något sätt.
Man får ta vad som finns. Jag greppade ju bara efter halmstrån på något sätt.
Ja, jag förstår det.
Och sen tänker jag inte, jag skulle ju aldrig kunna säga till någon annan. Nu får du tänka på att folk dör i cancer.
Mm.
Alltså, det kan ju inte säga till någon som bara, fast jag kan inte relatera till det. Utan jag sitter ju här och har mitt egna enorma helvete. För det är ju, du sitter ju i ett brinnande helvete med vilket beroende du än har. Liksom.
Och sen så håller jag såklart med om att missbruk och beroende överlag är en mer självförvållad sjukdom än till exempel cancer. Såklart, det är jag är inte helt dum i huvudet. Jag menar bara att det finns otroligt mycket bakomliggande faktorer som gör att man fastnar i klon av den här sjukdomen.
Absolut.
Det är genetik, det är omgivning, det är olika diagnoser. Det är så mycket liksom som spelar in. Så att det här är en så stor fråga. Så vi skulle kunna prata om bara det här i 7 timmar. Liksom. Så låt oss inte fastna i det.
Vi ska inte fastna i det här.
Nej, men du förstår vad jag menar.
Absolut. Ja. Men det är min personliga story. Liksom.
Det respekterar jag helt. Men det intressanta med det här är att du pratar ändå. Du vittnar om en trygg uppväxt. Och sen så är det ändå en tjej framför mig som pratar om att men du har nästan liksom haft ätstörningar som har kostat i livet. Liksom. Det är en mörk historia.
Mm.
Du pratar om diagnoser som du har fått. Du pratar om att du har dragit till killar som missbrukar på något sätt. Mm. Det är inte liksom helt rakt och normalt och sunt, om man säger så. Har du inte tänkt mycket på vart det här kommer ifrån? För det kan, alltså för mig låter det som att det kan inte bara vara en slump att allt det här har hänt dig. Liksom. Om du nu kommer från sån trygghet som du har gjort. Har du inte varit lite ifrågasättande kring din barndom? Så här, var det verkligen så tryggt som jag upplevde det?
Jo, det har jag definitivt. Och jag kan säga att jag är nog kanske mitt uppe i det ifrågasättandet just nu. Och jag håller väl på att grotta lite i vad är det som har gjort att jag har en sån otrygg anknytning. Och det finns ju saker där som jag har kanske sett och upplevt under min uppväxt som har påverkat mig. Till exempel alkoholism i familjen och släkten. Det ger ju en otrygg känsla redan från start. Men sen finns det ju andra saker där, som att jag har ju diagnostiserad ADHD. Jag diagnostiserades väldigt sent, jag var 18. Och när jag växte upp, eller när vi växte upp, det är ungefär samma tid i alla fall, så fanns det ju i princip bara, DAMP var något som de här jobbiga killarna i klassen hade. Tjejer hade inte ADHD, utan de var bara... Det fanns inte på samma sätt om de inte var väldigt utåtagerande, kanske slogs eller liksom så.
Men det här är intressant, för att ADHD hos killar och tjejer tar sig uttryck på lite olika sätt ju.
Ja, precis. Och på mig syntes det inte inom citationstecken. Idag hade det synts, men med gårdagens mått så syntes det inte. Vilket gjorde att mina föräldrar tyckte att jag var bara slö och dum och korkad. Och så, varför kan inte du bara göra som alla andra? Varför klarar inte du skolan? Varför funkar ingenting? Varför är det stökigt? Varför är du liksom så här och så här? Och jag har haft en känsla sedan jag var liten liksom, att fan, jag är otillräcklig. Jag är inte bra som jag är. De agerade utifrån sin egen förmåga, och jag ska inte klandra dem för det. Jag förstår ju idag att de visste inte bättre. Mycket förändrades när jag fick min diagnos. Då var det som att hela familjen öppnades upp och fick en annan förståelse för mig och hur jag är och vad jag behöver. Men jag förstår att det var svårt då att förstå. För att då var det bara så här, vad är det, jävla unge? Kan inte du bara göra din läxa? Eller kan inte du bara städa undan? Eller varför kan inte du bara göra som vi säger? Och det har nog gjort mig otrygg sedan start.
Mm.
Att man känner att man är inte tillräcklig. Och som barn vill du ju att ens föräldrar ska tycka att du är bra.
Mm.
Alltså det vill ju alla. Och när du får mer, det har de ju tyckt också. Men det här har varit en stor del, det är ju ett trauma liksom att ha gått under en radar ett helt liv nästan, i alla fall fram tills man är 18 och bara varit, alltså att ingen förstår dig.
Mm.
Och man har försökt säga, men det är någonting fel i huvudet på mig. Jag klarar inte det, jag kan inte. Och de är bara så, det är inget fel i huvudet på dig. Du vill bara inte. Men sen så, jag gick en väldigt kort tid på internatskola i hopp om att kanske skulle det bli lite pli på mig. Men det blev det ju inte, utan det vart ju bara ännu rörigare för att jag kände att jag passar inte in i det här formatet. Det blir ingen pli på mig som alla vill att det ska bli. Och då var det en sån här husfar som man kallar det, alltså en personal som bor ihop med eleverna, som sa till mig och mina föräldrar, tror ni inte att hon kanske har ADHD? Och då var hon så här, och vad fan innebär det? Är inte det de här stökiga jävlarna, hon som är så lugn. Men sen så gjorde vi en utredning och det var ju solklart när man sen fick svar på det.
Mm.
Att det är det rörde sig om. Men det har nog i alla fall ställt till den del för mig i uppväxten.
Jag fattar verkligen det. Och just det här med att få en diagnos sent. Jag fick min ADHD-diagnos för ett halvår sedan.
Oj, nej men gud!
Och det säger jag inte för att bräcka dig här på något
sätt. Nej, men det var väldigt sent.
Väldigt sent. Och jag förstår exakt allt det du pratar om. Det är ju väldigt, väldigt... Alltså för mig var det så himla dubbelt också. Att delvis så var det så här, ja men det var ju skönt att få en förklaring på hela den här jävla uppväxten och barndomen. För det var nog tuffast med den då. Sen så tog liksom missbruket över på något sätt. Och det blev det primära problemet liksom, när jag blev vuxen. Och sen så kom liksom ADHD-problemen tillbaka när jag blev förälder, kan man säga. Men just det här med att känslorna kring barndomen var så här att... Det fanns skönt med en diagnos, för jag kunde förlåta mig själv, jag kunde få förståelse för den lilla Nemo och allt sånt där. Men det var också så här, nu liksom, vad hjälper det nu när jag, liksom, jag har en hel barndom bakom mig där jag bara kände att jag inte klarade någonting, som du berättar om det här med skolan. Varför kommer inte jag ihåg någonting, varför kan inte jag sitta still, varför kan inte jag göra läxorna, varför kan inte jag klara betygen? Alltså allt det här som alla andra klarar liksom.
Mm.
Och det är ju så här, Det var sån frustration i det beskedet, samtidigt som det var sån otrolig lättnad också. Så det var så otroligt dubbelt alltså. Mm. Och man ville bara säga, varför fick jag ingen hjälp när jag var liten för?
Varför var det ingen som såg
oss? Nej, exakt. Varför var det ingen som såg oss, förstod oss? Mm. För på den tiden var det i alla fall för oss, som du beskriver, då var det verkligen så här, ja men in med dem i ett rum.
Mm.
Dampungarna liksom.
Yeah.
Och det var liksom noll konstruktivitet. Och jag kan ju fatta det på ett sätt, de hade inte kommit längre då. Idag är det en annan sak med folk som är stökiga. Men då försöker man hitta det, vad de är bra på, vad de vill göra och utveckla det liksom.
Mm.
För alla barn har ju saker de brinner för och vill göra och är bra på. Framförallt ADHD-människor har ju oftast, hittar man deras grej så blir de ju så jävla bra på det.
Exakt.
Så himla produktiva. Så här. Fast det fattade man ju inte för 15 år sedan, uppenbarligen.
Nej, då var det bara problem.
Då var det bara problem, och det var bara att belysa hur jobbigt och struligt det här var liksom. Och det är en helt annan sak idag, och det är jättebra att det är så. Så fler ungar slipper gå igenom det vi gjorde.
Mm.
För det tär så otroligt mycket på självkänslan att känna sig dålig, hopplös, annorlunda. Och som du säger, ens föräldrar, de älskar ju en såklart, men de är också så här, vad fan är problemet liksom?
Ja. Varför funkar inte bara du?
Ja, det är,
kolla på dina kompisar, de klarar ju det här.
Ja.
Ja, men jag är ju inte dem. Jag är ju en egen individ, men det kunde man inte säga för då klumpades man bara ihop som så här, du är likadan som alla andra, för alla var bara likadana.
Mm.
Jag tror kanske, ADHD är nog ganska ärftligt, och jag ser ju vart det kommer ifrån. Det är liksom hela min pappas sida bara röra liksom. Men det visste inte de förrän jag fick min diagnos. Då började de, oj, vi har nog också det här.
Mm.
Och jag är ju ganska lik den sidan också. Men nu när man själv har barn, som du kanske också tänker att det kanske går i arv till nästa generation, så tänker jag ändå så här, om det är så att våran lilla Nemi, väldigt lik ditt namn för övrigt, slog mig nu.
Vad fint!
Ja, ja. Om våran lilla Nemi också får ADHD, så kommer hon ha bästa förutsättningarna hemma, för hon har en mamma som kommer kunna stötta henne i det och se till att hon får den hjälp hon behöver.
Men exakt, så har jag också tänkt kring min, framförallt då min stora tjej, eftersom att Hon är snart 5 år liksom, och tendenser finnes där. Hon är väldigt lik mig liksom. Men hon kommer ju aldrig behöva gå igenom det som jag har gjort. Och det är ju väldigt skönt att känna det bara.
Mm.
För att det är ju väldigt ärftligt, som du säger.
Yeah.
Hur har du då känt med medicinering och sånt? Är det något du har testat? Är det något du har ätit nu? Eller hur har det varit?
Jag åt Concerta i 11 år.
Mm.
Och i början så trappade de upp den så mycket så att man bara blev en zombie. Jag var bara helt stirrig och bara satt på soffan. Huvudet var helt så här solklart, men jag kunde knappt liksom röra mig. Jag var bara helt... Men sen så kom vi ner på en bra dos. Och sen så mot slutet av de här 11 åren så gick jag ner på lägsta dos. För jag ville trappa ner, för jag kände så här, någon gång vill jag kunna klara mig själv, eller vad man ska säga. Jag vill inte vara beroende av en medicin. Och sen så var det 2018, så bestämde jag mig för att nu ska jag ut och resa i Asien ett halvår. Jaha, men medicinen då? Den är narkotikaklassad där borta. Att ta med sig 6 stycken burkar med det här, då kan jag fastna i tullen eller hamna i Thailands fängelse eller något annat spännande. Och då såg jag min chans där att nu ska jag sluta med det här. Så jag la av bara. Och så mådde jag skit en vecka. Det var som en avtändning. Jag var helt liksom skakig, svett. Hela huvudet kändes konstigt och äckligt. Alla orden lät konstigt när de kom ut. Det kändes luddigt och jag var så här, oj, jag har inte kontroll på mig själv. Men sen så gick det över och sen har jag bara fått acceptera att så här är jag. Det här är jag. Jag har fått de här 11 åren att lära mig hur jag tar hand om mig själv och mitt liv. Jag har haft sån här arbetsterapeut hemma som har lärt mig städa, sådana saker. Och det var grymt, kan jag säga. Jag gör fortfarande som hon lärde mig. Och jag tycker att livet funkar bra, och det är idag, folk som inte känner mig, de skulle kanske inte misstänka att det är någonting, för att jag har byggt upp mitt liv precis så att det ska funka kring min diagnos. Men så fort jag kliver ur det, då kan det bli lite rörigt, och då kan man ju märka att det är någonting, det är något med henne, eller vad man ska säga. Men jag tycker att det funkar bra, och jag har ingen önskan om att börja igen.
Skönt. Jag förstår det där som du säger. Jag känner verkligen igen det här med att bygga upp sitt liv efter sin diagnos. Det gjorde jag också. Jag skaffade städerska. Jag liksom så här, blev mycket liksom hämtmat och fick hjälp med de sakerna som jag behövde hjälp med. Men sen så var det när jag fick barn som det här verkligen kom tillbaka, de här grejerna som jag har problem med. Liksom.
Mm.
Jag gjorde en lång utredning och fick min diagnos. Så jag är mitt uppe i det här med att testa mediciner och så.
Mm.
Och det är ju en jäkla djungel alltså.
Ja.
Shit. Och min läkare bara, ja men det som är viktigast här när man ska testa och komma fram till rätt medicin för just dig, det är att man har tid och tålamod. Och jag bara, ja men tålamod, det är ju det som vi ADHD-diagnoserade har mest av. Så jävla dumt. Det är därför jag vill ha medicin, för att få tålamod. Hallå, vad fan?
Jag kommer ringa dig om 2 dagar igen och säga att det här inte funkar. Fattar inte du det?
Exakt, ge mig medicin så att jag har tålamod och hittar rätt medicin, okej? Okay? Kan du fixa det? Ja, nej men så är jag mitt uppe i det. Och det är liksom så här, jag kan känna att just det här som jag testar nu ger mig väldigt mycket bra. Alltså jag känner mig mycket lugnare, mycket mer sorterad med känslorna och inte lika agerar i affekt så mycket, går in i saker. Jag tar inte saker personligt på samma sätt, inte lika känslig och kränkt. Men det ger mig också bieffekter där liksom jag har sömnproblem, tappar aptiten, får huvudvärk, muntorrhet. Så det är så här, det är verkligen både och, så det är verkligen en process. Och det är, ja, jag, som sagt, jag är mitt i det, och just nu äter jag dem vid behov. Liksom, när jag behöver några dagars break från mig själv.
Mm.
Och lite lugn och ro i skallen. Yeah. Just nu äter jag inte det, som du kanske märker på mig. Det är lite fladdrig.
Jag vet inte hur du skulle ha varit det.
Så är det. Och kanske också är det så att när man själv har ADHD, då är inte en fladdrig personlighet lika fladdrig.
Nej,
exakt.
Inte alls. Däremot så vet jag inte om du känner det, men jag kan känna när jag träffar nya människor att jag kan ändå känna vilka som är i mitt crew på något sätt.
Det sa jag direkt här ju, innan inspelningen här, att det fanns diagnoser i rummet ju.
Ja.
Jag fattade ju direkt att du hade förmodligen ADHD.
Solklar.
Ja.
Ja, men det är så roligt, för man känner igen lite av sig själv i andra som har samma diagnos. Det finns vissa liksom nyckelgrejer som är lite samma, och det kan jag tycka är lite härligt att man känner så här, här är en i min svär liksom på något
sätt. Exakt, men då är det lite dubbelt det där. Man noterar liksom inte att folk är lite fladdriga eller annorlunda. Man noterar nog bara att vi är nog samma sort bara.
Ja, exakt. Precis som du säger, inte det där fladdriga, utan bara det är en samma stämning på något sätt.
Exakt. Och om jag hade tagit mina elevanser nu idag, då hade du förmodligen bara känt så här, ja men han är inte bara en vanlig människa. Han är inte en ADHD-människa. Gud, vad trist att sitta här.
Fan, är det här steljök?
Ja, exakt, exakt. Nej, men jag blir väldigt mycket lugnare då faktiskt. På gott och ont får man väl säga.
Jag skulle precis säga det. När du gör podden är det väl bra att vara lite liksom...
Både och.
Våga svänga ut lite grann.
Både och. Jag gjorde en podd här om... Jag spelade in den här podden för några dagar sedan. Och då tog jag en Elvanse för att... jag vet inte varför. Då var jag en sån period där jag behövde lite lugn i kroppen. Mm. Och nu har jag inte tagit det. Så det är lite så här... Som sagt, jag vet inte hur jag ska lägga upp den. Jag testar mig fram nu och vi får se vart det landar någonstans. Ja, nog om det. Jag gillar ändå att vi berör olika ämnen här. Det blir lite fladdrigt, lite utsvävande, men det finns en charm i det också. Vi får med mycket, känner jag.
Ja, men det är bra.
Så du kom till ett beslut där du själv skulle sluta dricka och det är... Nästan 3 år sedan, eller?
Ja, 2,5.
2,5. Mm. Vad ledde till det beslutet? Och har du hållit dig helt nykter sedan dess?
Jag har hållit mig spiknykter sedan dess. Mm. Alltså, inte en droppe verkligen. När jag gör saker, jag har ju ADHD och när man bestämt sig för någonting så går man all in, vad det än är för någonting. Så jag gick ju all in. Och vad som ledde till det är ju flera faktorer. Och det är ju att jag har vuxit upp och sett alkohol på nära håll i släkten. Och att jag fick min ADHD-diagnos, då vet jag ju att jag är lite... Alltså många med ADHD är ju också lite beroende personer. Och jag vet att det här är någonting jag kan fastna i. Säg att jag får en mörk tid i livet, då kan jag ta till det. Nu var ju ätstörningar det som tog över för mig. Men det hade lika gärna kunnat i, säg i vuxen ålder nu, bli att jag faller över i alkoholmissbruk istället. Mm. Och jag kände att det vill jag ju inte. Och sen har jag levt ihop med män som har druckit... Alldeles för mycket, tycker jag. Det finns säkert folk där ute som inte tycker det. Men jag tycker att det inte är bra att dricka varje dag. Eller att du blir så jävla full på helgen att det ringer Securitas och säger att du, vi har din kille här. Vi måste låsa in honom i fyllecell. Och att det händer ofta. Det är liksom inte bra. Och jag var så otrygg med det. Och jag blev så jävla äcklad rent ut sagt av det där. Tokfyllan och det här... stressiga, högfrekventa beteendet hela tiden, att det är så här, du ska vara så kul och du ska bli så fulla och fy fan, bara jag tänker på det får jag panik. Och då kände jag så här att dricka blir inte kul längre, utan det blir ett måste, att det blir stressigt. Jag har en partner som förväntar sig att jag ska dricka varje gång vi träffar någon, eller bara hemma, jo men ta nu, var inte så tråkig. Och samma när man gick på, alltså det är så sjukt egentligen. Alla tillställningar du går på är det ju alkohol som serveras. Vad den är. Och då är det så här, men ska du inte dricka? Varför inte? Vad tråkig du är. Och du vet, och hela det där. Jag som är en inbiten rebell i grunden. Finns det något jag kan gå emot så kommer jag att göra det. Och speciellt om jag känner det minsta lilla att det här känns fan inte bra. Och jag bara blev så äcklad av allt det där. Och sen så hade jag varit singel ett tag efter det tog slut med senaste där. Och jag var ute på Tinder som många är. Och vad gör du när du går på en dejt? Hur du går ut och dricker. Och så är du bakfull, kommer till jobbet, mår dåligt. Och fy fan, varför gör jag så här mot mig själv? Och varje gång tänkte jag, men behöver jag dricka varje gång jag träffar någon? Det här är värdelöst. Och sen kom den här utlösande, 2 utlösande faktorer här. Jag hade ju då bara i mig själv känt att fy fan vad jag mår pissa över det här. Men nu är ju världen uppbyggd så här, jag måste dricka typ ibland. Men sen så jobbar jag som frisör. Och så kom det en ny kund till mig. Jag kommer aldrig sluta hylla honom för det här. Han är helt fantastisk. Jimmy heter han. Otrolig människa. Blir ju goda vänner idag. Men jag kände inte honom då. Han kom och satt sig i min stol och man pratar som man gör hos frisören. Och så berättar ju han då att han är straight edge. Och han har aldrig druckit. Han har aldrig varit full.
Och när han sa, vad betyder straight edge?
Ja, du dricker inte, du tar inga droger. Du äter inte kött. Mm. Så det, du lever liksom... Mm. Klint liv. Och när han sa det så bara klickade något i mig. Jag bara kände, vad fan. Här sitter en kille som är fullt normal och duglig. Och har aldrig druckit och har ett liv som fungerar bra. Han går på fester och gör roliga saker. Och, alltså, det låter ju som att jag tror att alla som inte dricker är muppar. Men alltså, det är lite den känsla man kanske har. Att alla vanliga människor dricker. Ja, du fattar vad jag menar.
Fördomarna sitter djupt.
Sitter så djupt. Du är lite knäpp om du inte dricker, eller så har du haft något alkoholproblem om du inte dricker. Mm. Men han har bara aldrig druckit, för han har ingen lust. Och då kände jag så här, varför fan dricker jag? Och sen så bara, nej, jag vill inte.
Nej.
Och sen la jag av efter den dagen. Och det ihop med att jag någon dag tidigare varit på en skitdålig dejt och druckit alkohol och bara kände, fy fan, det här suger. Mm. De två grejerna bara gjorde att, nej, jag ska sluta. Mm. Och sen så har jag inte druckit sedan dess.
Fan vad skönt.
Ja, otroligt.
Ja. Och sidovinsten nummer ett är ju att få sitta här, va?
Ja, jag menar, jag visste ju redan då att om jag slutar nu så kommer jag ju hamna hos Nemo här i fåtöljen. Och jag menar, bara det är ju värt det.
Wow.
Wow, vilken, säger jag bara. Så nu har jag väntat 2,5 år och äntligen är jag här.
Ja, men exakt. Vi ska hugga tag i ett segment som heter The House svarar. Ja, då sitter jag här igen med Robert Boman och Felix Granander. Välkomna tillbaka, boys.
Tackar.
Boys, nu.
Grabbarna.
Fan. Jag försökte känna mig ung och hipp där. Ja. Jag blev äldre än någonsin istället.
Det blev så faktiskt.
Så kan det vara.
Är det en jobbig grej det där med åldern? Eller?
Nej, jag vet Klämmer. Inte. Jag vet inte. Jag tänker väldigt sällan på det. Men jag tänker på det när jag ser mitt lägg eller mitt pass eller så, då tänker jag på det. Ja. Jag tog ju körkort ganska nyligen och då var det påtagligt liksom.
Ja. Ja. Jag håller med, jag fyller 25 här.
Och
det känns. Ska inte ljuga.
Jag förstår det. När jag var 25, oj, då var jag trasig. Alltså. Ja. Oj. Du har kommit mycket längre än vad jag gjorde i din ålder, Felix. Verkligen. Bra. Ska vi hugga tag i veckans fråga?
Ja.
Mm. Vi kör. Om ni på The House får en klient där ni märker att personen i fråga kanske inte har beroendesjukdomen och personen i fråga kanske bara vill dra ner på sitt drickande, tar ni er an den personen också då? Eller jobbar ni bara med processen beroendesjuk till tillfrisknande och nykterhet?
Absolut inte, utan tvärtom så har vi många klienter som kommer till oss faktiskt helt utan beroende och har hört talas om hur vi arbetar och att det faktiskt också är ett levnadsprogram som leder till en personlig utveckling, och där flera klienter har stor användning för det här i just till exempel sitt ledarskap som chefer eller bara som människa helt enkelt.
Mm.
Så att det går att komma till oss oavsett anledning faktiskt.
Mm. Men hur känner ni, alltså rent personligt då, just att hjälpa människor att skära ner på sitt drickande?
En av de sakerna som är viktigast för en terapeut att hålla koll på och respektera, det är ju klientens egna målbild.
Mm.
Vi kan ju inte sitta och tvinga in i någon vad den ska göra eller vad som är bäst för den. Det är inte därför vi sitter i den stolen, utan det är för att hjälpa människan där människan är.
Mm.
Sen så kan ju vi rådge och se på konsekvenserna, eller rättare sagt hjälpa individen att se konsekvenserna, kanske av sitt drickande eller brukande eller vad det nu är, och ta ett nytt beslut och målbild. Men vi jobbar ju alltid ut efter var individen befinner sig. Så om det är kontrollerat drickande eller dra ner på det ena eller andra, eller bara personligt ledarskap eller total nykterhet och leva i, ja, vad vi kallar tillfrisknande, det gör man ju ändå.
Mm.
Så jobbar vi därifrån.
Mm. Men precis som Felix säger, vi prackar ju inte på någon en total avhållsamhet. Det vore direkt tokigt, utan vi ställer ju frågan i början av behandlingen. Att vad har du för mål? Vad är klientens egna mål? Sen brukar vi rekommendera, om det nu finns ett missbruk eller beroendeproblematik. Vi har pratat ganska mycket om att vi faktiskt ser olika på de två sakerna. Sen rekommenderar vi att det vore fint om vi kan försöka sätta upp ett mål att hålla oss nyktra och drogfria under den här behandlingen. Och så kan vi sätta det som ett första mål. Men att börja tala med någon om total avhållsamhet för resten av livet, det vore direkt tokigt. Mm. Det blir alldeles för stort.
Ja. Då sätter vi upp hinder för en behandling.
Mm. Men sen finns ju också en metod som man kallar kontrollerat drickande. Och vi kan arbeta även efter den. Och det är ju en vedertagen metod som går ut på att man räknar enheter helt enkelt. Och ser om mitt mål då fungerar. Klarar jag av de här målen? Eller går det överstyr i alla fall? Och gör det gång efter gång? Nej, men Då kanske det finns en beroendeproblematik.
Mm. Och det är ju lite så att man brukar ju se efter den behandlingen var man befinner sig.
Mm.
Vissa funkar för och vissa funkar inte för.
Mm. Så ni låter klienterna upptäcka själva istället för att sätta etikett på dem?
Precis. Mm.
Bra. Och om man vill komma i kontakt med er på The House, då kan man ju mejla, eller hur?
Det kan man. Mm. sandra@thehouserehab.com kan man mejla.
Precis.
Och inne på er hemsida finns också en direktlinje som ni i princip alltid svarar på, eller hur?
Ja.
Mm. Om man vill ringa istället för att mejla, då går ni in på The House hemsida alltså. Tack för att ni kom hit, grabbar.
Tack så mycket.
Tackar.
Ja, tack Robert. Tack Felix för ännu ett trevligt snack och en klok lyssnarfråga. Jag hoppas du är nöjd med ditt svar. Och nu ska vi knyta ihop ännu en säck här med den ljuvliga Maxine. Hörru, det här var ju trevligt.
Ja, verkligen.
Ja, hur känns det?
Nej, men jättebra. Ja. Älskar du sitta och snacka?
Ja, men det är mysigt.
Ja, verkligen.
Och du är ju nybliven mamma.
Ja.
Ja. Och din man då, är han, hur är han med alkoholen? Dricker han, är han normal eller hur?
Alltså, han blir ju så ledsen när jag säger att han dricker mindre än det normala. Det får jag inte säga, men det gör han. Mm. Han är väldigt sparsam med drickat. Men han är fortfarande att han dricker. Men jag kan säga så här, jag har aldrig... Jo, en gång har jag sett honom berusad. Men annars är han väldigt... han dricker smart, kan man säga så. Om man nu får säga något bra med alkohol då. Men han är väldigt bra på att reglera det där.
Mm.
Och nu när vi har fått barn så hade vi faktiskt den diskussionen häromdagen. Att det är nog ganska sunt att ett barn växer upp och slipper se sina föräldrar fulla. Men när vi växte upp, jag vet inte vad du har upplevt, men det var ju liksom glada början av 90-talet. Det var mycket fester hemma hos oss i alla fall. Och det dracks och det var ditten och datten. Jag tror ändå att det ger en viss trygghet att växa upp och slippa se det.
Så är det ju, absolut. Och jag tänker att även om man inte blir full och slår sina barn och alltså spårar totalt, så är det ju någonting som händer. Det finns ju, alltså det finns mycket forskning på det, att barn gillar förutsägbarhet. Barn gillar att veta hur sina föräldrar kommer bete sig.
Mm.
När man dricker så förändras man ju. Oavsett om man blir glad och fnittrig eller om man liksom blir arg och sur och slåss. Så att det är klart att det är bättre för barn att veta hur sina föräldrar kommer bete sig.
Mm.
Så, men folk får göra som de vill. Liksom, men jag tycker absolut att det är en jättefin tanke som du har. Och jag är inne på samma linje. Liksom. Ja, du... jag tror vi ska gå i mål där och tacka för oss för idag. Det här var ju riktigt mysigt och precis som jag misstänkte så fanns det mycket att prata om. Jag vill tacka alla lyssnare för att ni var med ännu en vecka. Och jag vill tacka Maxine för att du kom hit och delade din story.
Stort tack för att jag fick komma.
Ja, verkligen. Du kanske får komma tillbaka om något år eller två när du har liksom gonat ner i din barndom och lyft på alla de här locken liksom.
Då kommer jag hemskt gärna. Ja. Och då kommer du få se mörker troligtvis.
Oj, jag längtar redan.
Ja.
Tack för idag och vi hörs igen nästa onsdag. Hej då!